kom siktelsen og arrestasjonen som en overraskelse på Kronprinsparet?
Jeg kan ikke si noe direkte om saken. Jeg ber om forståelse for at det er bedre at det er advokaten som svarer.
Hva er det som får kronprins Håkon av Norge at ha så här svårt att svara på en fråga under ett konferensbesök? Jo, det som journalisten frågar Håkon är ifall det kom som en överraskning för kronprinsen att hans styvson Marius Borg Höjby åtalas för ännu fler fall av bland annat våldtäkt och misshandel. Det här intervjuklippet är från augusti 2024, men särskilt aktuellt idag när rättegången mot den så kallade bonusprinsen inleds i ett rättsfall som kan komma att bli ett av de största i Norge, åtminstone om man ser till mediebevakningen under de senaste åren. Du lyssnar på nyhetspodden från Svenska Yle med mig Alexander Bejar, och den kommande kvarten ska vi tillsammans med reporter Märta Nummenmar reda ut. Vem är den här norska bonusprinsen? Vad är det egentligen han har gjort, och varför har det blivit en så stor uppståndelse kring det här fallet? Ja, det stormar kring det norska kungahuset just nu. Under helgen, då det amerikanska justitieministeriet publicerade över 3 miljoner nya Epstein-dokument, visade sig att den norska kronprinsessan Mette-Marit nämns hundratals gånger i de här dokumenten. Bland annat publicerades e-postkonversationer mellan kronprinsessan och den dömda sexualförbrytaren, numera avlidna Jeffrey Epstein. Och när Mette-Marit år 2013 besökte Florida så lånade hon och hennes vän en fastighet som ägs av just Jeffrey Epstein. Och de här uppgifterna, de kommer enligt experter vid den värsta möjliga tidpunkten för det norska kungahuset. För inte nog med Epstein-dokumenten så inleds idag tisdag också en rättegång mot kronprinsessan Mette-Marits son, den så kallade bonusprinsen Marius Borg Höjby. Och den här rättegången handlar om ett rättsfall som kan klassas som ett av de största i Norge, i alla fall under de senaste åren. Och det är den här rättegången som nyhetspodden ska handla om idag. Och för att gå igenom det här har jag bjudit in min kollega Märta Nummenmar som jobbar som reporter här på Svenska Yle. Och har följt både det här och flera liknande rättsfall de senaste åren. Och innan vi går in på vad det är den här bonusprinsen anklagas för, så tänker jag Märta att vi måste börja med att reda ut. Vem är han egentligen?
Ja, Marius Borg Höjby är nog mest känd på grund av sin mamma som är kronprinsessan Mette-Marit. Mm-hmm. Men egentligen har han alltså ingen formell roll i det norska kungahuset och ingen kunglig titel. När han var 2 år gammal så träffade hans mamma kronprinsen Håkon. Så han har vuxit upp i kungahuset. Men för några år sedan så drog han sig helt tillbaka från offentligheten. Och finns inte i något, vad ska vi säga, kungliga evenemang närvarande. Mm. Idag är han 29 år gammal och mest känd för de över 30 brott som han misstänks för.
Mm. Ja, så han har liksom ingen, eftersom han är född före hans mamma träffar kronprinsen, så räknas han inte in i den stora kungliga bilden.
Exakt, det är just det. Och det är någonting som också det norska hovet har påpekat nu flera gånger i och med den här skandalen, att han har absolut ingen roll i det norska kungahuset.
Ja, så den så kallade bonusprinsen har alltså fått sitt smeknamn eftersom hans styvpappa är kronprins Håkon av Norge. Men några egentliga släktband till kronprinsen har han alltså inte, och därför är han till exempel utanför tronföljden i Norge. Rättegången mot Marius Borg Höjby börjar alltså idag tisdag, men det hela har sin början redan för flera år sedan, i augusti 2024.
Ja, de första anklagelserna kom, som du sa, i augusti 2024. Då greps han misstänkt för att han misshandlade en kvinna i 20-årsåldern som var hans dåvarande flickvän. Mm-hmm. Enligt uppgifter ska han ha slagit henne minst 100 gånger och ha försökt strypa henne flera gånger. Och det ledde till att hon bland annat fick en hjärnskakning. Och utöver den här misshandeln så misstänks han också för skadegörelse, eftersom han i princip förstörde delar av hennes lägenhet. Bilder från lägenheten visar bland annat en kniv i väggen. Mm. Och efter den här misshandeln har då kvinnan berättat att han har hotat henne per telefon och försökt förminska det som har skett.
Mm. Och vad sa han själv?
Nå, efter att det här sipprade ut i offentligheten så skickade han ut ett uttalande till norska medier där han erkände att han har orsakat skador och använt fysiskt våld under inflytande av alkohol och kokain. Mm-hmm. Och han konstaterar kanske främst här att han kämpar med missbruk och det är någonting han har kämpat med en längre tid.
Mm. Det här var då hösten 2024, i det skedde greps han och häktades han, men Märta, det här var bara början på den här historien.
Jag skulle ju säga att det här fallet 2024 är ganska klassiskt, så här våld mot kvinnor, våld i nära relationer exempel, men sen som du säger hade vuxit sig enormt mycket större. Ungefär hösten 2025 så växte det och han åtalades för över 30 brott, bland annat 4 fall av våldtäkt, våld i nära relationer, skadegörelse och olaga hot. Mm. De grövsta brotten är ju såklart de här våldtäkterna. Han misstänks ha våldtagit 4 olika kvinnor och flera av dem har antingen sovit eller inte varit vid medvetande när det har skett, och samtidigt uppges han har filmat dem. Polisen i Norge hittar videor från de här händelserna både på hans telefon och dator, och därför åtalas han också för olovlig filmning. Och faktiskt bara för någon vecka sedan så åtalades han för fler brott ännu. Narkotikabrott hör hit och brott mot besöksförbud. Så just nu är den här listan väldigt lång. Det är totalt 38 åtal.
Mm. Och det här kan leda till vadå?
Ja, vi vet egentligen inte så mycket just nu. Det kommer bli en jättelång rättegång, flera veckor. Det här har man antagit kommer bli ett av Norges största rättsfall, åtminstone under de senaste åren. De allra allvarligaste brotten kan ge 10 års fängelse, så vi får helt enkelt se vad åklagarna kommer att sikta på för straff.
Mm. Ja, som du sa, det här är på väg att bli kanske den största brottshelheten i Norges historia. Och trots att han själv har tagit sig ur offentligheten så är han ju en offentlig person. Det är ju bara att konstatera. Hur har reaktionerna från offentligheten sett ut?
Ja, han är ju en offentlig person i den meningen att människor vet vem han är. Mm. Men kungahuset har ju poängterat flera gånger att han är en privat person. Han är inte en del av kungahuset. Men det är ju klart att det här fallet har väckt väldigt, väldigt starka reaktioner. För att han har ju ändå kopplingar till kungahuset. Och det handlar om väldigt, väldigt grova brott och många brott. Och som vi nämnde här tidigare har det ju bevakats väldigt intensivt. Både i norska och internationella medier. Och det har ju blivit en debatt om mäns våld mot kvinnor. Och såklart också kungafamiljens ansvar i det hela.
Mm. Ja, hur ser den här, jag vill nappa på alltså diskussionen om mäns våld mot kvinnor, hur ser den diskussionen ut i Norge nu igen med det här?
Ja, det som kanske är lite intressant att en del har kritiserat att just det här fallet har fått så stor uppmärksamhet i medier, och de konstaterar då att många andra fall av våld mot kvinnor och sexuellt våld inte får alls något utrymme i medier. Men sen är det också många, kanske de flesta, som tycker ändå att det är bra. Till exempel kvinnorättsorganisationer tycker att det är väldigt bra att sådana här fall diskuteras i offentligheten, för det bryter tystnaden om våld mot kvinnor och kanske får fler att anmäla den här typen av brott. Sen är det ju klart att när kända personer är involverade i den här typen av brott så blir det ju större uppmärksamhet i medier.
En annan diskussion som jag tänker att kanske kunde påverkas av en sån här nyhetshändelse eller följetong är norrmännens inställning till monarkin och kungahuset. Precis som i Sverige så har den norska kungafamiljen och kungen ingen egentlig makt. Formellt så är kungen, alltså Harald den femte, statschef, men i praktiken så är det en folkvald regering som utövar makten i Norge, precis som till exempel i Finland. Kung Harald utser formellt statsministern efter riksdagsval i Norge, men han följer valresultatet och den parlamentariska situationen. Utöver det här så är det han som godkänner de lagar som regeringen förberett och som riksdagen, eller stortinget som den heter i Norge, har röstat om och godkänt. Och ja, så har kungen och kungafamiljen såklart ett stort symboliskt värde. De representerar Norge och norrmännen utomlands, lyfter upp och uppmärksammar personer, organisationer och värden som anses vara viktiga för landet. Men ja, tillbaka till den egentliga frågan. Hur ser norrmännen på monarkin och kungahuset idag? Nå, en opinionsmätning från i fjol visar att runt 70% av norrmännen vill behålla monarkin, trots att många uppger att deras syn på kungahuset har blivit mer negativ, även om de samtidigt säger att de vill behålla det här systemet alltså.
Så om man nu bara ser på de undersökningarna så kanske inte kungahuset har tagit lika mycket stryk av den här skandalen som man skulle kunna tro.
Mm.
Men det återstår ju att se också vad den här rättegången kan spela för roll här, att påverkar det stödet för kungahuset.
Mm.
Du har nu bevakat det här och som sagt du har bevakat liknande fall tidigare. Hur stort är det här egentligen?
Alltså det är jättestort. När vi tänker på kungligheter så har det här beskrivits som en av de kanske största skandalerna, åtminstone då det gäller kungligheter i Norden på modern tid. Trots att han då ju såklart, som vi ska påpeka igen, inte hör till den norska kungafamiljen. Och det är ju klart då att det här sätter press på kungafamiljen och kan också påverka förtroendet för hela monarkin. Mm. Och att kungligheter eller personer som har kopplingar till kungligheter misstänks för brott är i sig kanske inte någonting ovanligt. Men det handlar ju som sagt om väldigt, väldigt allvarliga brott och många sådana. Så därför är det ju exceptionellt.
Mm, mm. Går det att jämföra? Jag tänker till exempel, det är kanske långsamt, men jag tänker på Prince Andrew i Storbritannien. Går det liksom att jämföra det här på något sätt? Finns det något liknande?
Ja, han är väl faktiskt kanske det mest jämförbara fallet, även om såklart Prince Andrew, som i dagens läge inte är prins längre, men han var officiellt en del av kungafamiljen. Och han hade ju kopplingar till sexualförbrytaren Jeffrey Epstein och anklagades själv också för sexuella övergrepp. Det blev ju aldrig någon ordentlig rättegång kring det, utan han bestämde sig för att gå med på förlikning trots att han nu själv har nekat i brott. Men det är kanske det som man mest kan jämföra det här med. Sen skulle jag väl säga att de vanligaste brotten som kungligheter eller personer kopplade till kungligheter misstänks för olika typer av korruptionsbrott och skattebrott. Det har vi sett bland annat i Spanien, Belgien och Monaco. Och sen om vi nu återvänder till Norge så finns det ju prinsessan Märta Louise partner som precis då som Marius Borg Høiby inte har någon kunglig titel, men han har åtalats och dömts för brott tidigare och då handlar det om olaga intrång och mordbrand och han har också anklagats för övergrepp och trakasserier men inte blivit dömd för något av dem.
Mm. No, hur de än vill måla upp det här så är ju faktum det att det är ju nog säkert det norska kungahuset som förutom Marius Borg Høiby själv är de som tar den största smällen. Förutom att då gång på gång poängtera att Marius Borg Høiby i sig inte har en kunglig titel eller en koppling till kungahuset. Vad säger det norska kungahuset om det här?
Ja, de försöker ju på olika sätt ständigt ta distans från det här fallet och har också nu bekräftat att ingen från den norska kungafamiljen kommer att närvara under rättegången. De har då påpekat, som du sa, att han inte är en del av kungahuset och de har också sagt att de inte vill kommentera det här fallet i större utsträckning med respekt för hela den här rättsprocessen. Och de har ju fått frågor väldigt, väldigt många gånger om det här fallet, men det är det de upprepar gång på gång. Och det enda andra som de har sagt att det är tungt för alla inblandade helt enkelt.
Det är klart att vi tänker mycket på all de berörda parterna i saken. Dette er noe som påvirker dem selvfølgelig, familiene deres, de som er glad i dem. Vi har omtanke for dem. Jeg vet at mange av dere har det vanskelig nå.
Når kungahuset sier at de ikke tenker delta i det her, og at de avsier seg koblingene til Marius Borg Høiby, han selv sa da i augusti 2024, gikk han ut med et uttalende og i prinsipp erkjente i alle fall en del av fallene da, og sa at han har et misbruk og så videre liksom i ryggsäcken. Nu skal han da selv stå innenfor etter på tisdag. Hva har han selv sagt?
På senaste har han inte sagt mycket. Han är egentligen bara kommunicerat med allmänheten genom sina advokater och det som vi har hört är att han nekar till de allvarligaste anklagelserna och hit hör ju då våldtäkt till exempel och också de allra grövsta misshandelsanklagelserna. Som nämnt så har han erkänt en del av brotten, de senaste till exempel narkotikabrott. År 2020 ska han ha transporterat över 3 kilogram marijuana runt om i Norge och det har han erkänt att han har gjort. Men vi får helt enkelt se. Kommer han erkänna någonting mer under rättegången? Kommer han förneka till något annat brott? Det är någonting som vi får se.
Mm. Rättegången mot den norska bonusprinsen Marius Borg Høiby börjar alltså idag tisdag. Och som du sa, Märta, så handlar det här om ett av de största fallen i alla fall på flera år i Norge. Den här rättegången väntas pågå i 7 veckor. Vågar du alls säga någonting om hur du tror att det här kan sluta?
Om vi tänker på att det är 38 åtalspunkter Jag vet inte om han fälls på dem alla, det tror jag att det är ganska osannolikt. Men i och med att han är erkänd så kommer han ju nog att fällas åtminstone på en del av punkterna. Om vi nu tänker på narkotikabrott kan det ju också ge ganska hårt straff. Så nu tror jag att vi kommer att se Marius Borg-Höjby i fängelse efter rättegången.
Tack för det här, Märta.
Tack.
Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Alexander Beijer, och Märta Nummenmaa som jobbar som reporter här på Svenska Yle och har följt både fallet Marius Borg-Höjby och andra liknande rättsfall. Ett nytt avsnitt av nyhetspodden med ett nytt tema och ämne, det hittar du nästan varje vardagsmorgon på Yle Arenan. Varje måndag till torsdag direkt från morgonen hittar du ett nytt avsnitt, och lägger du till oss i din lista och beställer på våra notiser i Arena-appen så får du en liten påminnelse med lite info om vad dagens avsnitt handlar om direkt till din telefon direkt på morgonen när avsnittet publiceras. För slutmixar dagens podd står Linus Westerlund, och producent för nyhetspodden är Lukas Dahlström.